Bibelämnen under året, predikoämnen under året. Så nu gör vi ett avsteg ifrån det och vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet är ett fantastiskt brev. Paulus skriver till församlingen i Kolosse. Han hade varit där under en tid i närheten. Paulus var under åren 52, 53, 54, kanske 55. Under 3 års tid var han i Efesos. Efesos ligger i västra Turkiet, alldeles vid havet. Det finns en dalgång som heter Aydin-dalen. Jag har rest i den dalen på Google Earth. Det är väldigt kul. Om man reser i Aydin-dalen 16 mil österut kommer man till Kolossai eller Kolosse. Paulus kom alltså till Efesos under sin tredje missionsresa. Och han kommer till Kolosse och det finns redan en liten andligt uppvaknande. Det finns en kille som heter Apollo som har börjat predika och Priscilla och Aquila hade kommit dit också före Paulus. Och så kommer de dit och folk börjar lyssna till Guds ord. Och det går så väl att Paulus startar historiens första kända bibelskola. Man har undervisningslokaler under 3 års tid i Tyrannus lärosal. Och det står i Bibeln att genom den undervisningen som utgick ifrån Tyrannus lärosal så spred sig evangeliet i hela provinsen Asien, i hela nuvarande västra Turkiet. Och vi vet att Epafras som omnämns i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet skrivs från Paulus första fångenskap i Rom, ungefär 61-62 efter Kristus. Det var kanske inte ett vanligt fängelse, det var kanske snarare mera en husarrest att döma av apostlärningarna. Det står att han fick ta emot vänner som kom och gick, men hur som helst, hans fångenskap delas bland annat av Epafras. Epafras var från Kolosse, långt in i Aydin-dalen. Han hade med stor sannolikhet kommit till Efesos och hört predikan där. Det blev en extremt stor väckelse i Efesos. Massor av människor kom till tro. Det står att folk vände om totalt. Man gjorde upp med sitt gamla liv. Man brände allt som hörde till det gamla livet. Och man gav sig åt Gud. Det utbröt en helande väckelse. Det står till och med att man tog klädesplagg som Paulus hade varit i kontakt med. Och så distanshelade Gud människor genom helande mirakel. När man skickar de här klädesplaggen till sjuka människor på andra platser. Epafras hade ett ansvar för det som han kom att starta borta i Kolosse. Paulus var aldrig där så vitt vi vet. Men Epafras var där och han blev ledare för den kristna gemenskapen i Kolosse. Och den här Kolosse-gemenskapen blev på något sätt känd för att vara kärleksfull och glad. Den höll sig till Kristus i en miljö som var tuff. Det verkar som att Epafras också hade någon sorts ansvar för Hierapolis som låg i närheten. Hierapolis ligger i nuvarande Pamukkale. Ni kanske har varit i Pamukkale och badat i de varma källorna. Det finns Pamukkale-bilder överallt i resebroschyrerna. Det är alltså i Anatolien i nuvarande Turkiet. Åker man upp i en annan dalgång ifrån Kolosse, då kommer du till Laodikeia, Sardes och Philadelphia. Och ända ut vid kusten kommer du till Smyrna. Alla de här församlingarna som vi har talat om i uppenbarelseboken. Man var i Kolosse, liksom i hela romarriket, omgiven av sin samtidskultur. Som bestod mycket av att man tillbad andemakter och guddomar. I den här delen av västra Turkiet bodde mycket greker. I det grekiska gudaväsen uppfattningen var att man bad till olika andemakter för olika saker för att få koll på sitt liv. Det fanns många utvandrade judar eller proselyter i det här området. Vi vet till exempel att Kolosse som ligger i Frygien, det står i apostlärningarna 2, att när Petrus predikar på pingstdagen så säger de: vi må vara parter eller elamiter. Vi kan komma från Kappadokien eller Pontus. Vi må vara komma från Frygien eller Pamfylien. Frygien är det område där Kolosser ligger. Så vi vet att redan 40 dagar efter korsfästelsen hörde folk ifrån Kolosse om evangeliet. Vi vet inte vad det blev av det, men när Epafras tar med sig väckelsen dit, då händer saker. De här judarna som omgav de kristna i Kolosse, de var inte nådiga att ha att göra med. De gjorde allt de kunde för att få de kristna att lämna tron på att de inte behövde fullgöra laggärningarna. Och de andra som bodde runt omkring, de tyckte det var extremt inskränkt att bara hålla sig till Jesus. Det finns ju massa spännande andemakter. Varför tror ni att Jesus är den enda? Är inte det lite inskränkt? Det var den miljö kolosserkristna människor levde i. Lite grann som vår samtid. Det finns många som tycker att vi är inskränkta, som påstår att Jesus Kristus är den enda sanna levande Gudens son. Och att det finns ingen annan Gud än honom. Många inom New Age hävdar att det finns massor av olika vägar att gå. Ta för dig av smörgåsbordet. Det finns mycket du kan få från andevärlden. Precis den miljön levde de kristna i Kolosse i. Och nu skriver Paulus tillsammans med Epafras som är med honom år 62 i fängelset i Rom. Epafras är där och man har kommit för att hälsa på, vet vi inte, men han är hos Paulus. Och Paulus beskriver hur Epafras kämpar i sina böner för de kolosserkristna. Han kämpar i sina böner för att de ska vara helt övertygade om vad som är Guds vilja. Det står alldeles i slutet av Kolosserbrevet hur han kämpar hela tiden för att de kristna i Kolosser ska förstå Guds vilja. Och det är överskriften för dagens episod av Kolosserbrevet, att upptäcka Guds vilja. Och när Paulus skriver Kolosserbrevet, då är han väl medveten om att det här är den miljö de kolosserkristna lever i. Ständigt utsatta för påverkan av polyteism, av... Okej. Yep. Paulus är alltså väl medveten om att situationen är som den är i Kolosse. Och han betonar att det finns bara en herre och frälsare, och det är Jesus Kristus. Faktum är, säger Paulus, att Jesus är den som har skapat hela andevärlden. Genom honom är hela tillvaron skapad. Så det finns ingen anledning att böja sig under några andra andemakter, för alla andemakter är till syvende och sist skapade av Jesus Kristus. Och det finns ju massor av underbar undervisning i Kolosserbrevet. Men nu ska vi fastna för att upptäcka Guds vilja. Och vi läser ifrån Kolosserbrevet kapitel 1, vers 9-13. De har sagt att vi tackar Gud för er tro och för er inbördes kärlek och för allt gott som väntar er hos Gud. Och då säger Paulus så här i vers 9. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka och alltid med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset.
Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Vi ber. Herre, vi tackar dig för våra vänner i Kolosse. Tack för att du ledde dem och välsignade dem, Herre. Och att vi får lära oss av dem, Herre. Tack för friheten du har köpt åt oss i Kristus. Herre, du är den ende. Hos dig finner vi din vilja, Guds vilja, viljan för våra liv. Öppna vårt hjärtas dörr, Herre, så vi kan släppa in dig, släppa in ditt ord, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Paulus skriver här att genom att känna till Guds vilja med vishet och insikt så kommer vi att kunna leva ett värdigt liv, ett liv som är värdigt Gud. Och vi kommer genom det att kunna behaga Gud med goda och rätta gärningar. Och Herren kommer det att ge oss styrka och kraft, tålamod och uthållighet som kristna genom det. Om man skulle ställa frågan, har Gud, om man skulle göra en gallup på stan, har Gud en tydlig vilja? Så vet jag inte vad man skulle få för svar. Många skulle nog ruska på huvudet och säga att ja, men det kan man nog i så fall inte riktigt veta. Men i ordet är hans vilja uttalad. Och för oss som kristna är det en självklarhet. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är bara ett exempel på alla ställen där det står att om Guds vilja. För oss kristna bör det vara självklart att Gud har en vilja och att vi är kallade att hitta den viljan, att vandra i den viljan. Och Gud förväntar sig att vi ska leva i lydnad efter hans uppenbarade vilja. Jag hörde häromdagen någon säga till mig, Gud har sagt till mig att mina får hör min röst. Men han säger i samma mening, mina får följer mig. Att höra och att följa är viktigt. Att höra Guds vilja och att följa Guds vilja. Och vi läste ju Fader vår, ske din vilja. Så som i himmelen så på jorden läste vi förr i världen. Alltså för oss är det angeläget att få reda på Guds vilja. Att Guds vilja får genomslag i kyrkans liv, i världen, i våra egna liv. Jesus säger vid ett tillfälle, den som gör Guds vilja är min syster och min broder, min fader och min moder. Den som är du släkt med Jesus, är du nära Jesus, då gör du hans vilja. Då gör du Guds vilja. Paulus ber, bete er inte efter er samtid. Eller han skriver, bete er inte efter er samtid i Romarbrevet 12. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan förstå vad som är välbehagligt, fullkomligt, vad som är Guds vilja. Paulus skriver till Thessalonikerförsamlingen, tacka Gud i livets alla förhållanden, att ni gör det i Guds vilja. Också ett exempel på att Gud har en tydlig vilja. Petrus skriver i en av sina epistlar, lev inte under resten av ditt liv efter människors onda begärelse, utan lev nu efter Guds vilja. Att söka Guds vilja är centralt för oss som kristna. Och i slutet på Kolosserbrevet som vi är inne i så säger Paulus att Epafras, han kämpar för er i sina böner. Och hans bön är att ni ska vara fullt vissa och övertygade om vad som är Guds vilja. Som kristna ska du och jag återspegla Guds barnaskap, vem vi tillhör, och vi ska återspegla Guds vilja. En annan fråga, det här är ju den allmänna beskrivningen av Guds vilja, den vi har uppenbarat i ordet. Jag har som vanligt med mig lite rekvisita. Bibeln, den är grunden för allting. Nu ställde jag mig inte på Bibeln, jag skulle egentligen stått, jag kan göra.
Allt vi gör i våra liv är grundat på Bibeln. Vi står på Guds ord.
Jag sa just det, att allt i vårt liv är grundat på Guds ord, eller ska vara grundat på Guds ord. Vi står på ordet, det är vårt fundament, det är vår världsuppfattning. Det är vår referensram. I alla våra beslut, i alla våra prioriteringar så står vi på Guds ord. Det är grunden. Tio Guds bud är ett bra exempel på att det finns en väldigt generell och giltig sanning för alla människor, som är Guds vilja för alla människor. Du ska inte dräpa, du ska inte ljuga, du ska inte lusta efter någon annans hustru eller ägodelar. Du ska respektera och vörda Gud. Generella regler, det är Guds vilja, det vet vi. Men har Gud en specifik vilja också för mitt liv? Och i så fall, hur leder han mig? Jo, nu kommer ljuset och flaskan åter till användning. Det här är en symbol på din ande som Gud tänder sitt liv i. Det där ska symbolisera att du har en källa till Guds vilja i ditt inre. Den helige ande i din ande, din pånyttfödda ande. Den som Gud har lagt ner. Den helige ande har flyttat in i dig. Det är ett sätt att finna Guds vilja. Det står i ordet att planerna i en mans hjärta är som ett djupt vatten. Men den förståndig hämtar dem ändå upp. Det vill säga, Gud lägger någonting i sitt ord som han också bekräftar i vårt inre. Och genom det han säger i ditt inre, i din ande, leder han dig. Det här funkar inte. Att ha en uppenbarelse vid sidan om ordet, det är helt otänkbart. Allt det Gud säger eller det du upplever i ditt inre ska vara grundat på ordet eller i överensstämmelse med ordet. Annars ska du bortse från det. Annars är det någonting du kan glömma. Men han talar i din ande. Är det viktigt då att kunna urskilja Guds vilja i det personliga livet? Räcker det inte med den allmänna uppenbarelsen? Om jag läser Guds ord och är informerad om det. Det är väldigt bra att vara det. Men jag tror att vi både som kollektiv skara kristna och som enskilda måste söka Guds specifika vilja. Petrus säger i sin andra epistel att se till att ni gör klart för er vad ni är kallade till och er utkorelse. Det vill säga, se till att ni känner till Guds vilja. För om ni gör det, då kommer ni aldrig att komma på fall. Det är intressant, tycker jag. Han menar på något sätt att är man övertygad om att man är i Guds vilja, då står man stadigt. Vi kan ta ett kärt och näraliggande exempel. Jag fascineras så av hur Gud talade till Lilly Abrahamsson. Lilly Abrahamsson var medlem i den här församlingen tidigare. Hon dog för kanske 7-8 år sedan, kan det vara så? 10 år sedan? Jag kommer inte ihåg. Hon var en underbar kristinna. När hon var liten gick hon på vägen i Brunflo, kanske i Vårdbacken, eller där hon bodde. Hon var ute och gick ensam. Och så plötsligt, hon hade förresten alltid sitt liv längtat efter att jobba med barn. Och sen ut och går en gång på vägen. Och då säger Gud till henne, jag vill att du ska bli min missionär i Indien. Och hon vänder sig om. För hon tror att någon går bakom henne och säger detta. Men det finns ingen där. Och hon förstår att den längtan Gud hade lagt ner i henne att jobba med barn handlade om att hon skulle åka till Indien och arbeta som missionär, förmodligen bland barn. Sen går det inte riktigt som hon har tänkt sig, och ett år senare är hon nere i Stockholm. Hon berättade det här för mig tidigare. Och då gick hon på gatan i Stockholm och så hör hon någon bakom säga till henne, jag vill att du ska vara min missionär i Indien, men du vill ju inte. Och då förstår hon, oj, jag har tappat fokus. Och det blir det som får henne att snabbt förbereda sig för att åka till Indien. Och sen har hon, the rest is history, som man säger. Hon startade ett barnhem i Shapur i centrala Indien. Och får jobba för Herren i 40 år. Med kraft, med glädje. Och det var fantastiskt att se henne. Vilken styrka och vilken stolthet i Herren hon hade över sitt livsverk. Hon hade kunnat bli en alldeles utmärkt skolbespisningstant. Hon hade kunnat bli vårdlärare eller kassörska. Men jag tror att hennes liv hade inte alls varit lika härligt, lika fullt av Guds kraft och nåd om hon hade valt en annan väg, vilket hon hade kunnat göra. Så jag tror att få det personliga tilltalet om Guds vilja är väldigt avgörande. Jag brukar fascineras av piloter i cockpit. De nojsar och skrattar och pratar och dricker te och pratar med flygvärdinnorna. Men de har alltid en sån här på sig. Och rätt vad det är så kommer det information från flygledningen. Nu måste du ändra kurs. Och då avbryter de plötsligt samtalet som pågår här ute i cockpit. Och så fokuserar de på det de hör, den information de får. Så skulle jag vilja leva mitt liv. Att jag alltid hade ett öra öppet när flygledningen anropar mig. Att jag alltid är vaken för att snappa upp den där viktiga centrala informationen att nu kommer ett problem framför. Du måste ändra kurs, annars kan det gå illa. Så skulle jag vilja leva mitt liv. Att ha den här headsetet på mig, mitt andliga headset hela tiden så att jag hör vad Gud säger. Jag tänker att det här med Guds vilja, det är lite grann som att resa till en okänd adress i Stockholm. Du ska åka till en liten adress, ett litet hus någonstans i Stockholm. Jag försökte hitta på en adress, men det kunde jag inte. Och då gäller det vissa saker. Du måste ju först ut på E14, eller hur? Du måste först köra österut på E14. Eller möjligen E45 om du hellre vill det. Det går inte bra om du kör västerut. Då hamnar du i Trondheim. Det finns vissa grundläggande saker som är självklara om du ska nå slutdestinationen. Du kommer få veta att du ska köra först sydost eller österut till Sundsvall. Och sen kommer du passera Hudik, du kommer passera Gävle, du kommer passera Uppsala. Och sen kommer du fram. Och ungefär när du är i Norrtull blir det angeläget att lyssna lite extra noga på väginstruktionerna. Det går inte att komma rätt på rätt adress, på rätt detaljadress, om man är väldigt fel ute i de grova dragen. Du kommer inte rätt i livet om du lever i uppror mot det grundläggande. Jag kommer inte fram i mitt liv till Guds vilja för mig om jag är olydig mot hans uppenbarelse, den som jag finner i ordet. Alltså måste jag köra åt rätt håll, i rätt fil, med rätt hastighet. Allt det där enkla basala. Det vill Gud att vi ska göra. Sen kommer vi att få körinstruktioner när vi närmar oss målet. Då kommer vi in i detaljinstruktionerna från Gud. Har ni kört någon gång med GPS-navigator i bilen? Det är härligt. Det är väldigt lätt att komma rätt när man har en GPS-navigator. Ibland pratar de också. Det är kul. With next intersection, take a right. Och så säger den, så kör man fel. Make a U-turn. Make a U-turn. Make a U-turn. Och så tjatar den. Och det underbara med GPS-navigatorn är att den är som Gud. Den är förlåtande. Om jag missar målet så ger den mig ny instruktion. Kör runt i rondellen nästa avfart. Och tillbaka. Och så får du en ny chans. Gud har en oändlig nåd för oss som har kört fel. Har vi missat Guds mål 100 gånger? Så det viktiga är att man inte stänger av navigatorn för man tycker den är dum. Då är det problem. Om du stänger av navigatorn, då hamnar du inte rätt. Låt navigatorn leda dig rätt. Låt Guds ord, låt den helige ande leda dig rätt. Han vill leda dig rätt. Då kanske inte gör så mycket att du har kört fel. Du kanske såg saker som du inte hade sett. Det hade gått snabbare, det hade varit enklare att köra rakt på. Men du behöver inte känna någon fördömelse över att du har kört fel. För han leder dig rätt till slut. Vad finns det då för olika diken att hamna i när vi pratar om Guds vilja? Jag tror att det kan vara bra att veta och påminna oss om att Guds vilja kan vara helt rätt för en person, men inte alls rätt för en annan. Det finns genom den kristna historien väldigt många exempel på att vi vill tala om för varandra vad som är rätt. Du ska inte göra det och du ska inte göra det och det där är inget rätt beteende och så där får man inte göra. Men när den helige ande får leda oss, när vi vandrar i lydnad för hans ord, då kan ledningen in i Guds vilja ser väldigt olika ut för olika människor. Och det är fantastiskt. Det är ju underbart att Gud leder människor på fullkomligt galna sätt ibland. Som jag skulle känna mig väldigt obekväm att vara ledd på. Men det är ju en rikedom och en storhet. Dessutom är det så att det som är rätt idag behöver inte vara rätt imorgon. Det är också ett dike vi ska akta oss ifrån. Att tro att bara för att det var rätt då är det alltid rätt. Om David och Sara håller på att hoppa studsmatta i trädgården hos oss, så står jag på verandan och säger, åh vad underbart det är att se barnen hoppa studsmatta. En halvtimme senare säger jag till David och Sara, kom och hjälp mig bära in bagaget från bilen. De fortsätter hoppa studsmatta en halvtimme till. Då är de inte längre i min vilja. De var i min vilja och jag gladdes över deras studsmattehoppande. Men när jag behöver deras hjälp och ropar på dem och de envetnas med att hoppa studsmatta, då är de inte längre i min vilja. Så helt beroende på vad Gud säger till mig kan en och samma handling vara både rätt och fel. Det tycker jag är viktigt att hålla reda på. Jesus säger i Johannes 5, jag gör bara det jag ser fadern göra. Jag tror inte det betyder att han alltid var detaljledd av Gud. Jag tror inte Jesus frågade fadern, ska jag äta fikon till frukost idag fader? Eller ska jag ta en daddel? Ska jag gå på toaletten nu eller ska jag vänta 5 minuter? Jag har sett exempel på människor som utgår ifrån att om Gud inte säger ja, då måste det vara nej. Av någon sorts rädsla. Jag har sett människor som har längtat efter att få gifta sig. Har träffat en trevlig och gudfruktig man som också ville gifta sig med den personen. Men så sa man, men Gud måste säga ja. Och så hörde man inte något tydligt ja. Och då utgick man ifrån att det måste vara nej. Och jag undrar vad det handlar om. Är det att vi är rädda för friheten? Rädda för frihet under ansvar? Gud vill inte ha robotar, tror jag. Nu ska jag le lite grann. Nu ska jag se normal ut. Den typen av detaljstyrning har inte Gud i våra liv. Gud vill att vi ska vara hans medarbetare. Paulus beskriver sig själv som en Guds medarbetare. Abraham, han delade med Gud, som ni minns. När Gud säger till Abraham, jag ska utplåna Sodom och Gomorra. Då börjar Abraham dela och säger, men du, om det finns 50 rättfärdiga, då kan du inte förstöra stan. Och så håller han på och säger, men låt säga att det finns 40, låt säga att det finns 30, låt säga att det finns 20. Och till slut så bidrar Abrahams envishet till att Lot kan fly och förskonas förstörelsen. Mose protesterar när Gud säger att nu förgör jag det här folket. Det är ett hårdnackat folk. Det här kan man ju inte jobba med. Det här folket är ju omöjligt. Och då säger Mose, så kan du inte resonera. Nu har du befriat oss från Egypten. Nu har du fört oss genom Röda havet. Nu har du fört oss i öknen. Vad tjänar det till att du ska förstöra det här folket och förgöra folket? Så kan du inte göra. Ångra det du har bestämt, Gud, säger Mose. Och Gud ångrar sig. Gud vill att vi ska lyssna till hans röst, hans vilja. Och han lyssnar till vår vilja. Han vill göra oss mogna i att resonera med honom, att vandra i frihet. Frihet under ansvar, det tycker jag är stort. Sista månaderna har jag lärt mig ett nytt ord. Det står inte i Svenska Akademins ordlista, men det är ordet influencer. Vet ni vad en influencer är? En person som har inflytande på andra människor. Eller en företeelse kanske, det kan vara också, som har inflytande på andra människor. För kolosserna så försökte omvärldskulturen ta frimodigheten och Jesusfokuset ifrån dem. Det var en influencer som ville göra dem försagda, kompromissande och tappa udden och tappa kontakten med Gud. Det blev liksom en störsändare som gjorde att kontakten med Gud skulle brytas. En annan influencer som vi ofta störs utav, det är våra förutfattade meningar. Vi begränsar Gud. Vi tänker att ja, men det har vi inte råd med, eller det kan jag inte, eller det har jag aldrig gjort förut. Det är också någon form av influencer som begränsar och trälbinder och bakbinder oss till att inte göra det han faktiskt sa till oss i vårt inre att vi skulle göra. Gud vill att hans ord och hans ande i våra liv ska vara vår influencer. Det är viktigt. Det är jätteviktigt att vi strävar efter att finna Guds vilja i våra liv. I Joels profetian kapitel 2 står det om Guds armé i sluttiden. Hur de störtar fram. Var och en går sin givna bana. De känner sin väg. De vet vad de är kallade till. De tränger inte den andra sidan. Utan de går med uppdraget och går rätt fram. Så tror jag Gud vill att vi ska vandra i den här tiden. Att vi ska vara medvetna om att det här är min kallelse. Det här är den uppgift jag har fått. Gud har kallat mig att vara busschaufför. Och jag tackar Gud varje dag för att jag får vara busschaufför. Eller för att jag får jobba i sjukvården. Eller att jag får vara lärare. Och jag gör det helhjärtat. Jag gör det för att Gud har sagt det till mig. Han ger mig frimodighet, han ger mig uthållighet och han leder mig i mitt vardag. Och sen leder han det dessutom specifikt i en massa situationer. I mötet med människor och i andra livsval. Hesekiel sa att jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i ert hjärta. Så att ni vandrar efter mina stadgar och håller dem. Han vill låta sin ande, han har låtit sin ande komma in i vårt liv. Må Gud hjälpa oss att lyssna till den anden. Så att vi håller hans stadgar, att vi vandrar på hans vägar. I stort och i smått. Ska vi be? Herre, tack för ditt uppenbarade ord. Och Herre, när vi tänker på det så är det så uppenbart att det som var ett problem för Kolosseförsamlingen, Herre, det gav upphov till ett brev. Ett brev åt oss. Ett brev som du välsignar oss med, Herre. Och Herre, jag tackar dig för att även om vi kan vara modfällda över att vi har gått igenom en kris och det är svårt, Herre, så kan du genom problemen lyfta fram lösningen. Tack för ditt ord, Herre. Och tack att du vill vägleda oss som församling och som enskilda. Vi tackar dig, Herre, för den djupa tillfredsställelse och glädje du ger oss när vi kommer in i din vilja. Tack, helige Ande. Jag ber att du välsignar var och en. Att du låter oss ta nya steg i tron, nya steg i din vilja, Herre. Amen.